I det här avsnittet gästas jag av Fastighetsmäklarinspektionens myndighetschef Gunilla Pålsson. Vi pratar om hur myndigheten ser på sitt uppdrag och sitt arbete sedan flytten till Karlstad. Vi pratar om aktuella frågor som indirekt nettoskuldsättning och penningtvätt. Och inte minst vad vi kan lära oss av andra länders bostadsmarknad. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Tak över huvudet. Idag måste jag säga att jag känner mig lite extra peppad att göra det här. För det är nämligen så att vi har vad som förmodligen är den viktigaste branschaktören här i rummet och i fåtöljen bredvid mig. Här sitter nämligen Gunilla Pålsson som är myndighetschef för FMI. Välkommen.
Tack.
Tanken är idag att vi ska grotta ner oss lite i vad myndighetens uppdrag egentligen är. De aktuella frågorna just nu. Och inte minst några av de frågor som vi kanske inte alltid har samma uppfattning kring. Så jag tror att ni som tittar kommer att få en spännande resa och jag ser mycket fram emot det här spännande samtalet. Ska vi börja lite personligt, Gunilla?
Mm-hmm.
Du började 2018, mars kan det varit det, eller var det maj?
Ja, i mars.
Mm. Som myndighetschef på FMI. Kan du säga någonting om vad du är mest nöjd eller stolt över sen du började? Det behöver inte vara någonting som bara du har gjort utan hela myndigheten.
Nej, absolut. Det är ju myndigheten som verkligen har förflyttats från att ha varit en ganska, jag ska inte säga mossig, men den var i alla fall tämligen omodern när det gäller teknik och annat. Digitalisering och så vidare var ju långt efter så att säga, standard. Och det har vi verkligen lyft fram. Det har vi verkligen kommit långt i. Så vi har betydligt bättre service till våra mottagare än vad vi hade då.
Och med mottagare, då menar vi både tillsynsobjekten, fastighetsmäklarna, fastighetsmäklarföretagen, men också konsumenterna förmodar jag.
Ja, men framförallt kanske faktiskt fastighetsmäklarna och de som söker om registrering till exempel. De har nog märkt en väldigt stor skillnad på både handläggningstider och hur smidigt det fungerar liksom att till exempel söka om att bli registrerad som fastighetsmäklare.
När du började så kom du ju från en helt annan sektor kan man ändå säga, en helt annan bransch. Och finns det någonting som du så här lite med, vad säger man, eftertankens kranka blekhet kan se förvåna dig eller som du helt enkelt tyckte var annorlunda än vad du trodde att det skulle vara?
Ja, jag vet att jag sa när jag fick jobbet att jag kommer att göra vad jag kan för att få en bra relation med branschen, för det tror jag är väldigt centralt. Och det har jag gjort, men sen vet jag inte om jag har lyckats kanske. Men det tyckte jag var väldigt centralt i alla fall.
Så här i efterhand då, hur tycker du att det har gått med det?
Vi har ju en löpande dialog, absolut. Vi har ju våra branschmöten, vi har haft andra kontakter också. Vi har ju jobbat, som du vet, med det här med en branschöverenskommelse. Så att jag tycker ju att dialog har vi absolut, den fungerar. Sen kan jag tycka ibland kanske att jag har upplevt en motsträvighet som jag kanske inte riktigt trodde skulle finnas där. Jag tycker att vi har mer egentligen gemensamt och borde ha ännu mera gemensamma målsättningar. Att liksom hålla branschen ren och prydlig helt enkelt.
Mm. Ja, men det är klart, dialog och att man drar jämnt till alla frågor är ju inte alltid samma sak. Men ja, från mitt perspektiv då i alla fall så tycker jag att många gånger känns det som att vi har precis samma mål, men vi kanske ser lite olika på vägen och verktygen.
Precis. Precis.
Men du, vad är det svåraste med ditt jobb egentligen?
Det är väl kanske att få saker att hända så pass snabbt som man egentligen skulle. Man ser ju behov av till exempel författningsändringar och skulle vilja att det skulle gå snabbare. Och det är ju lite frustrerande, även om jag har jobbat som jurist liksom i staten i alla år så vet jag ju att det tar tid, men det kan ju vara lite frustrerande.
Och på det temat, roligaste då?
Det roligaste det är ju när man får positiv feedback på att det vi gör är rätt. Liksom. Och det har vi fått jättemycket till exempel på, som jag nämnde tidigare, då, digitaliseringen. Och också på senare tid, för vi har ju faktiskt tuffat till oss lite grann i vår disciplinnämnd. Vi har faktiskt avregistrerat fler fastighetsmäklare och vi har lagt fokus på det som vi kallar för fula fiskar på senare tid. Och det får vi mycket positiv feedback på. Dels får vi in mer anmälningar att fler ser att det kan löna sig, så att säga, att anmäla någonting till oss. Och också att, ja, det där är ju rätt väg att gå, att fånga de här stora bovarna kanske då, eller vad man ska säga, de som verkligen sticker ut. Och att inte jobba med sånt här som man kanske tycker är skitsaker, rent ut sagt då, va?
Det där lät ju ändå spännande. Fula fiskar, kan du berätta mer?
Ja, alltså under pandemin var det ju så att vi dränktes ju fullkomligt i anmälningar. Någonting som vi inte hade räknat med och egentligen inte hade riktigt resurser att ta hand om heller. Och det gjorde att den plan vi hade om att göra mera riktade insatser mot fenomen som vi tycker är, ja, som vi måste lyfta upp. Det fick vänta liksom. Men nu har vi ju en situation på bostadsmarknaden som ju också avspeglar sig hos oss då. Och då har vi möjlighet mera att göra tematiska insatser där vi tycker att de behövs. Och det handlar ju både om att till exempel när det gäller ny lagstiftning lyfta fram den och se till att vi slår fast en praxis i disciplinnämnden. Men också då att rikta oss in på specifika personer eller fenomen som absolut måste bort från fastighetsmäklarbranschen.
Och hur hittar man dem? Jag menar, i min värld låter det som att vi försöker fokusera på det som får medial uppmärksamhet, men så kan det inte vara riktigt, eller?
Jo, det är klart att media har ju också sin betydelse. Det har hänt vid flera tillfällen att vi faktiskt har fått inspel från media att här är någonting fuffens som pågår. Mm. Gärna på landsorten faktiskt, där man kanske har lite mera koll sådär, på enskilda. Men sen får vi också anmälningar från allmänheten naturligtvis, från olika inblandade i fastighetsaffärer. Vi har ju ett utvecklat samarbete med andra myndigheter som numera faktiskt också sen, från och med i år då, också innebär att vi faktiskt får prata klarspråk, alltså det vill säga vi får namn och så vidare.
Men en sak som jag har reagerat på lite när vi har pratat om, ska vi säga, kvalitetsfrågor i branschen, är att man ibland har hört från myndigheten att missnöjet är väldigt stort med fastighetsmäklartjänsten. Det har varit inte minst aktuellt när vi har pratat om frågan om lockpriser. Och det intresserar mig lite eftersom att våra egna mätningar visar ju tvärtom att nöjdheten är rätt stor. Har du några reflektioner kring det?
Jo, det tror jag nog att de flesta, i synnerhet säljarna kan jag föreställa mig, oftast är nöjda med mäklartjänsten. Så det tror jag absolut. Vi gör ju inte den typen av nöjd kundmätningar. Mm. Så att det, och jag tror inte vi sprider någon falsk bild av att det skulle finnas ett stort missnöje heller. Utan jag tror att de flesta är nöjda, absolut. Men vi får ju naturligtvis in de som inte är nöjda. Mm. Och det är ju det vi ska hantera också, det är ju vårt jobb.
Vad är de vanligaste missuppfattningarna som ni möts av, både från fastighetsmäklarna och från konsumenterna?
Ja, det finns ju faktiskt fastighetsmäklare som inte ser skillnad på oss också. Det förekommer ju att man säger att jag har ju betalt min avgift. Ja, men det var nog till mäklarsamfundet då. Ja, det var det visst, ja. Mm. Visade sig då. Men en vanlig missuppfattning är ju då att man tror att man är part i ärendet hos oss liksom. Och då måste vi ju förklara då vart man ska gå, så att säga. Att handlar det om sådana ekonomiska frågor, då får man ju gå till FRN. Hos oss så får man ju inte egentligen reda på mer än att vi har tagit emot din anmälan, tack så mycket.
Du, statsbudgeten kom för inte särskilt länge sedan här. Och då kunde man läsa någonting som jag både blev lite förvånad över och nyfiken på. Nämligen att regeringen vill utreda att fastighetsmäklarinspektionen ska ingå i Konsumentverket. Inordna, tror jag kanske var begreppet de använde. Mm. Vad är din reaktion på det där?
Ja, jag blev också lite förvånad. Jag fick ju en liten hint om det här några dagar innan. Men jag har fortfarande inte fått något uppdrag, så att jag vet inte vad det står i det. Men, men ambitionen är ju uppenbar att man vill minska antalet myndigheter. Då. Så det var ju 10 myndigheter som fick ett specifikt uppdrag då att titta på en sammanslagning. Då. Och det var ju 5 mindre och 5 större myndigheter. Då. Förslaget är att de mindre ska ingå i de större. Då. Mm. Och sen finns det ju dessutom en utredare som har fått i uppdrag att titta på alla myndigheter med mindre än 100 medarbetare. Vi har ju ungefär 30 medarbetare då. Mm. Men jag kan ju se att det absolut finns både fördelar och nackdelar med det här. Vi är en konsumentmyndighet och det är Konsumentverket också. Så att det finns likheter, men det är också skillnader. Vi är en tillsynsmyndighet i ett reglerat yrke med en disciplinnämnd och så vidare som inte finns hos Konsumentverket. Så att, ja. Men så fort uppdraget kommer så får vi ju titta på det och sätta igång med det.
Och i dagsläget är det väl så att många som arbetar på Fastighetsmäklarinspektionen har en bakgrund på Konsumentverket.
Ja, faktiskt.
Vi får se om några år om de får återse sina gamla kollegor då helt enkelt. Vi får följa den frågan tillsammans.
Ja, precis. Precis.
En hel del av disciplinärendena som faktiskt också kan då leda till avregistrering är i min värld, om man får säga så, skitsaker. Alltså saker som inte har med god mäklarsed att göra, inte har med konsumentskydd att göra. Och då tänker jag framförallt på mäklare som inte har betalt avgifter i tid eller inte betalt överhuvudtaget. Jag vet att ni har tillsatt en arbetsgrupp för att titta på vad man kan göra för att komma åt den där problematiken. Hur går det i arbetet?
Ja, den vill jag väl också bolla tillbaka. Det är ju naturligtvis mäklarens eget ansvar i första hand. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Man ska betala sin avgift. Och gör man inte det så får man en påminnelseavgift. Och gör man inte det heller, ja, då hamnar man ju i disciplinnämnden till slut. Och kan bli avregistrerad. Det är ju väldigt onödigt om man har tänkt sig att fortsätta att vara fastighetsmäklare såklart. Men vi försöker ju ändå ha jobbat faktiskt hårt med att sprida information. Vi behöver hjälp av er, så det här kan vi ju verkligen dra tillsammans. Liksom. Att kom ihåg nu att du ska betala både till Mäklarsamfundet och din årsavgift till FMI.
Mäklarsamfundet ser ju en del så här, omsvängningar egentligen i FMIs sätt att arbeta sen flytten till Karlstad. En sån fråga, det är hur man på FMI tillämpar marknadsföringslagen. Och Mäklarsamfundet har ju där pekat på att så som FMI tolkar det här idag och arbetar idag, så menar vi att man ålägger mäklaren nästan ett strikt informationsansvar och sätter mäklaren i en situation som gör det svårt att veta hur man faktiskt ska göra rätt. Och då skulle jag ändå vilja veta vad är syftet med den här omsvängningen? Varför?
Alltså, jag skulle nog vilja säga att det finns inget syfte bakom, utan det är helt enkelt så att vi fick in en väldig massa kompetens från Konsumentverket i form av nya medarbetare som hade jobbat där och som kunde marknadsföringslagen på ett helt annat sätt än vad FMI hade kapacitet till tidigare. Och såg helt enkelt, ja men det här bryter ju mot marknadsföringslagen. Och sen så testar vi det helt enkelt i disciplinämnen då. Och har ju också fått rätt i många fall. Men vi har också haft ärenden där vi har sagt att nej, där domstolen har sagt att nej, så långt sträcker sig inte mäklarens ansvar. Och det var ju jättebra, för då har vi ju drivit fram praxis som är vårt jobb att göra.
Det låter på dig som att ni gjorde fel innan. Och
ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att myndigheten hade inte den kompetensen helt enkelt tidigare.
En annan fråga som Mäklarsamfundet har satt ljuset på, det är att man sedan flytten till Karlstad jobbar med någonting som jag tror kallas för årsakt eller årsbok eller liknande på myndigheten. Där vår uppfattning, vår tolkning är att man så att säga lägger ärenden som kommer in mot en mäklare på hög. Så anmälningar läggs på hög och sen så vid ett senare tillfälle så återbesöker man detta och tittar på, finns det någonting här som vi ska öppna ett tillsynsärende mot? Vilket då, ja, konsekvensen blir ju helt enkelt att en mäklare kan få ett tillsynsärende öppnat för sig som kanske var aktuellt för 8-9 månader sedan. Hur går det där till egentligen? Hur arbetar ni med det?
Tidigare så jobbade myndigheten så att alla anmälningar som kom in gjordes det ett ärende av. Och sen så förelades mäklaren att yttra sig över det här och sen skrev man av kanske ändå 90% av det som kom in. För det saknade substans. Och det där var ju en väldig administration och det var jobbigt även för mäklarna naturligtvis. Att vara tvungna att skriva på någonting som vi inte ens trodde på själva så att säga, när vi skickade iväg det. Och då bestämde vi oss helt enkelt för att nej, men vi gör så här att vi tittar på alla anmälningar som kommer in. Det gör vi omgående. Inom loppet av några dagar i alla fall från det att den har kommit in. Och så gör vi en bedömning då, våra jurister gör en bedömning. Har det här substans, ska vi göra ett ärende av det? Och i de fallen så går vi vidare och skriver till fastighetsmäklaren och frågar vad är det som har hänt i det här ärendet då? Eller vad det nu är för någonting som har kommit upp. Och övriga anmälningar då läggs då som en slags omvärldsbevakning kan man säga. Det blir inget ärende av det. Men vi går igenom det regelbundet ändå för att se, har vi missat någonting? Exempelvis kan det ju vara så att flera små signaler som kanske var för sig inte är särskilt allvarliga, men som sammantaget ger en bild av att den här mäklaren kanske ändå är någonting som vi behöver uppmärksamma. Eller det kan vara ett mäklarkontor eller en kedja eller ja, någonting annat. Alltså.
Om en fastighetsmäklare ska ha möjlighet att på ett som är någorlunda rättssäkert sätt ändå förväntas redogöra för detaljer i ett givet ärende, så försämras ju de möjligheterna om mycket tid förlöper mellan att en anmälan kommer in och att man agerar på den.
Mm. Ja, det skulle väl kunna vara så då i det fallet då. Men å andra sidan så kan man ju säga så här då. Om vi gör den här kontrollen, säger vi, efter 6 månader. Att vi går igenom allting efter 6 månader. Och den här mäklaren har fått anmälningar på sig både januari, februari, mars, april och juni. Då kanske den personen kanske ändå kan dra sig till minnes att han har vid upprepade tillfällen kanske inte gjort rätt.
Det jag egentligen är nyfiken på här är ju det som jag precis gav uttryck för, den här känslan som Mäklarsamfundet ändå har haft av att den här metoden riskerar tillsynsföremålens rättssäkerhet potentiellt. Jag skulle ändå vilja ha din kommentar på det.
Alltså långa handläggningstider är ju alltid en rättssäkerhetsfråga naturligtvis. Därför att, precis som du säger, kunskap ramlar ju ut när man glömmer helt enkelt. Och därför så har vi alltid jobbat med att få korta handläggningstider. Och just det här att vi gjorde den här årsakten och tog bort onödiga moment gjorde ju också att vi kunde korta handläggningstiderna i de ärenden där det verkligen gällde något.
I våras så gjorde ni en kartläggning, tror jag vi ska kalla det, där ni tittade på en del mäklarföretags arbete med åtgärder mot penningtvätt. Vad är det viktigaste som du tycker att branschen ska ta med sig av den granskningen? Vad vill du förmedla?
Det är ju att kunskapen fortfarande är för låg om vilka åtaganden man har när det gäller penningtvätt. Att man måste ha en riskbedömning, att man måste ha rutiner, att man måste följa upp dem regelbundet. Både de här generella och också i det enskilda ärendet så måste man också se, finns det signaler som gör att jag måste höja risken för den här kunden och så vidare. Och den kunskapen är fortfarande för låg. Och engagera sig i det och absolut inte sätta upp skygglappar när det kommer in en affär som du känner på dig att ja, men det här är nog något skumt, om du nu är säljare eller köpare eller om de båda är i maskopi med varandra, vilket ju också händer. Så gäller det ju att liksom agera.
Mm. Ett annat område som också är aktuellt är ju den här, nu inte längre så jättenya men ändå ganska nya, mäklarskyldigheten att redovisa indirekt nettoskuld vid förmedling av bostadsrätter. Mm. Där har vi ju, ska jag säga, en pågående dialog tillsammans där vi tittar på de här frågorna.
Mm.
Det är ingen hemlighet för tittarna här att Mäklarsamfundet ser en hel del problem med den så att säga, praktiska tillämpningen av den här skyldigheten. Vad har FMI för ingång i den frågan? Hur ser ni på möjligheten egentligen att på ett korrekt sätt tillämpa den här lagstiftningen för fastighetsmäklarna?
För det mesta så går det ju bra. För det mesta så går det ju att få fram de här siffrorna på ett bra sätt. Men det finns ju också fall där det är jobbigare. Och då har vi ju, som du säger, en dialog nu, och vi har ju också haft med förvaltarna i den här dialogen för att liksom få fram siffrorna på ett enklast möjliga sätt. Och det är klart, väldigt många bostadsrättsföreningar anlitar ju stora förvaltare, och då är det inte så särskilt svårt. Det kan vara svårt om det är mindre föreningar och fristånd och så vidare. Men sen är det vissa, nu blir det ju väldigt detalj, då, vissa konton och så vidare, ska det med eller ska det inte med, ska det redovisas att det är en positiv, att det inte är någon skuldsättning utan tvärtom så är det en rik förening till exempel. Det finns utestående frågor som vi inte har svar på i förarbetena utan som vi måste nu driva i vår disciplinnämnd helt enkelt.
Det är inte så att man bör vända sig till lagstiftarna och säga att hörni, det här blev nog inget vidare bra, kan vi skruva på detta?
Det finns ju absolut det också, men sånt tar tid.
Mm, ja, nej, men
vi har inte tid att vänta på det. Fastighetsmäklarna måste liksom ändå göra det här från och med i år. Och Så att vi kan inte vänta flera år på att lagstiftaren eventuellt kommer med ytterligare detalj. Utan det tror jag är ett typiskt sånt område där man faktiskt ska driva utvecklingen framåt i disciplinnämnden och med information.
En annan fråga som hänger lite i luften kan man säga, det rör de förändrade och förstärkta utbildningskraven för fastighetsmäklare. För där, det var också en sån där fråga där Mäklarsamfundet och FMI tror jag faktiskt hade i grund och botten samma mål men såg olika på vägen egentligen fram till det här målet. Men det fanns en fråga som var inbakad i frågan om förstärkta utbildningskrav som vi önskade båda se, nämligen ett fortbildningskrav. Helt enkelt att man som registrerad fastighetsmäklare läser varje år ett antal timmar i aktuella ämnen, kurser för att hålla sin kunskap ajour med lagstiftning, regelverk som hela tiden förändras såklart. Vad händer på det området? För jag förstår att det verkar inte vara så enkelt att få igenom det.
Nej, det har fastnat i regeringskansliet. Så är det. Och vi har stött på vid ett antal tillfällen. Senast igår hade vi faktiskt besök av civilutskottet. Nu är det riksdagen såklart och så vidare. Men jag påpekade även då att det här är ju tråkigt eftersom vi alla är överens om att det vore bra och att det finns för advokater och revisorer. Men det ligger i regeringskansliet och det har inte blivit prioriterat som man säger.
Men det betyder alltså att det krävs någon lagteknisk förändring för att göra det möjligt för er att gå fram med ett sånt
precis.
Här krav?
Precis, vi kan inte för vi har inte föreskriftsrätt precis på det området.
Förstår. Jag tänker att vi så här mot slutet, för tiden börjar faktiskt rinna ut för oss, ska försöka vidga blicken och vyerna lite. Och då undrar jag, har ni något samarbete eller utbyte, dialog med era nordiska systermyndigheter, om man kan kalla det?
Ja, de är inte riktigt likadant organiserade. De som är närmast oss är ju Norge då, så de har vi haft kontakt med vid flera tillfällen. Och vi har också haft nordiskt utbyte.
Vad kan vi lära oss och inspireras av?
Både Norge och Danmark har ju i lagstiftningen och i tillämpningen försökt bromsa upp allt för stressade budgivningar till exempel. Budgivning är ett sånt område där jag tycker att lagstiftaren egentligen borde titta på det. Vi kan inte lösa det här själva.
Men det låter på dig som att du är en anhängare av bindande bud tycker jag.
Ja, det tror jag att vi ska testa alltså. Danmark har ju den modellen alltså att man lägger ett bud. Och sen har man möjlighet att under den veckan som går då, så att, ta tillbaka det. Och står du ändå fast vid budet då, och sen backar när du har vunnit budgivningen, då får du betala 1% av budets värde. Mm. Och det tror jag skulle göra susen, om man säger så.
En sak, om vi nu ska bara zooma in på er verksamhet här mot slutet igen, som jag vet var väldigt uppskattat, det var när myndigheten gav sig ut på lite mäklarpraktik. Mm. Är det någonting ni planerar att göra igen?
Absolut, vi har det fortfarande kvar. Det var svårt under pandemin och har varit svårt nu också därför att vissa mäklarkontor har sagt att vi har så lite att göra så vi kan inte ta emot någon för det händer ingenting. Och det tyckte jag var en dålig ursäkt för att jag tänker att då kan man väl åtminstone sätta sig och teoretiskt titta på saker och ting och gå in i systemen och ha tid att verkligen engagera sig i att få en person ifrån FMI då på halsen ett par dagar. Så jag hoppas verkligen att vi får fler som ställer upp och erbjuder en praktik.
Det är bra för er som tittar och driver mäklarföretag. Ni kan betrakta det här som en ren annons. Här har vi en tillsynsmyndighet som gärna vill komma ut och se hur saker och ting går till i verkligheten.
Jag var ju ute själv, jag kan säga jag var chockad över tempot.
Tempot chockade, var det någonting mer som chockade dig?
Nej, det var nog just framförallt det var väldigt slående. Det var liksom dubbla datorer och dubbla telefoner och det gick ett. Så att säga.
Du Gunilla, jag tror egentligen att vi skulle kunna sitta här och prata i flera timmar. Och det känns som att vi i det här samtalet har ett uppslag för minst 2-3 nya avsnitt. Men du ska ha stort tack för att du kom hit och berättade om FMI och ert arbete. Och så hoppas vi att vi kan ses i det här forumet och i andra snart igen.
Tack för att jag fick komma.
Och tack till alla er som tittade.